Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Vi spelar in på Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm och vid min sida poddens producent Fredrik Ankarsköld. Mina gäster idag är Linnea Engman och Olivia Gunterberg. Varmt välkomna!
Tusen tack!
Linnea, du är legitimerad psykolog och du är doktor i psykologi. Vad utbildade du dig någonstans?
Jag gjorde både min grundbildning och min forskarutbildning vid Örebro universitet.
Mm. Det är en doktorsavhandling.
Precis.
Som du är inbjuden att prata om idag. För vi ska prata om vulvodyni. Och jag vet ju att du är ju forskare, färdigforskare, disputerad. Och forskar ju på annat idag också. Inom smärta. Så vi kanske kan komma in på lite grann. Men din avhandling heter då Vulvodyni, An Understanding the Role of Pain-Related Behavior.
Precis.
Vilket du då disputerade på 2021.
Mm.
Just nu så arbetar du som klinisk forskare vid smärtkliniken på Sankt Görans sjukhus och är affilierad till Karolinska institutet.
Mm.
Vad är det att vara? Vad betyder det att vara affilierad?
Det betyder egentligen att vara kopplad till eller att tillhöra ett universitet eller en specifik forskargrupp. Och det är precis det jag gör. Jag tillhör en forskargrupp som är ledd av Rickard Wixell som handlar om beteendemedicin.
Mm. Gud vad spännande.
Mm.
Okej. Och Olivia Gunterberg, du är också legitimerad psykolog utbildad vid Karolinska institutet där din utbildning hade en biopsykosocial inriktning.
Ja.
Du har arbetat som forskningsassistent på Karolinska institutet och har efter det valt att specialisera dig inom psykologisk behandling för patienter som lider av just vulvodyni.
Ja.
Kopplingen mellan psyke och soma har alltid varit viktig för dig och det tänker jag själv är att nästan ett måste för att kunna hjälpa patienter med vulvodyni.
Ja, precis.
Och det tänker jag kanske stämmer in för dig också, Linnea.
Absolut. Jag kommer ju från en forskargrupp som vid Örebro universitet som har sin utgångspunkt i hälsopsykologi. Vilket ju ligger efter den här beteendemedicin. Och som har forskat på långvarig smärta under många, många år. Så det är därifrån min utbildning kommer också.
Jag ska passa på att berätta för er, jag har säkert gjort det för dig Olivia eftersom vi samarbetar en hel del, men att just den här podden är ju driven av Föreningen för integrativ medicin och hälsa och vi har valt att lägga föreningens engagemang i fem ben där det första är traditionell hälso- och sjukvård, alltså vi är en yrkesförening för legitimerad vårdpersonal och sen har vi ett integrerat synsätt på psykosoma. Så jag tänker för mig när jag lyssnar på det här så är jag just, alltså det här är ju integrativt. Vi behöver vara liksom både tvärprofessionella och tvärvetenskapliga för att kunna förstå sån här problematik. Mm. Håller ni med mig?
Absolut. Mm. Ja. Men verkligen. Mm. Det är ju väldigt spännande just hur även Socialstyrelsen har i sina riktlinjer för vård av vulvodyni verkligen lagt en tyngd på samarbetet mellan olika yrkesgrupper då också som fysioterapeuter och psykologer och gynekologer.
Så. Socialstyrelsen går också mot integrativ medicin och hälsa. It makes my day.
Mm. Och man skulle väl sammanfattat också kunna säga att i princip all behandlingsforskning kring vulvodyni också vad ska man säga, syftar till eller hänvisar framåt till att vi behöver gå mot en behandlingsverklighet som ser mer ut som integrerad eller man brukar kalla det för multimodal behandling eller tvärprofessionell behandling eller vad man nu vill säga. Lite likadant som vi redan arbetar när det gäller annan långvarig smärta.
Just det. Mm. Mm. Precis, och det, just det här multimodala, att vi jobbar tvärprofessionellt, tvärvetenskapligt, det är det som vi också jobbar för med integrativ medicin. För integrativ medicin är inte alternativ medicin, utan det är just det integrativa. Men där vi tar in flera olika perspektiv. Så bland annat det som är psykosoma, så är det också att vi tänker oss att maten har en viss betydelse, eller har ganska stor betydelse, att träning, fysisk aktivitet har stor betydelse för hälsa. Och också det existentiella har vi tagit in som det filosofiska. Vi är religionsobundna såklart, men att man liksom tänker sig att det här med att meningsgöra sitt liv har betydelse för hälsa, det vet ju vi att det är på det sättet. Ja, men vad roligt, och vilket roligt inslag med Socialstyrelsen. Jag tänker att det inte går att gå den vägen, och det gäller ju inte bara här, utan det gäller ju jättemycket faktiskt. Ja, okej, jag fortsätter. Olivia, under några år så arbetade du också på BUP för att sen övergå till vuxna inom primärvården. Och idag arbetar du varvar ditt arbete med att vara på ett digitalt vårdbolag, bedriva psykologisk behandling och i egen privat klinik, där du har valt att specialisera dig på vulvodyni. Ni, Linnea och Olivia, er connection till det här avsnittet är egentligen faktiskt att det är du, Olivia, som i samtal med mig kom på att det här vore ju faktiskt, eller hon, så här var det hon sa, Linnea, som säger, jag vet en som du absolut måste intervjua i podden, för hon är så himla bra, så sa hon om dig.
Vad fantastiskt.
Och om just det här viktiga ämnet vulvodyni, för att lite som vi pratade innan avsnittet, så är det inte så, det är inte så mycket information som kommer ut om det. Håller ni med mig?
Absolut.
Tyvärr, verkligen.
Och det är väldigt många kvinnor som faktiskt lider av det här, som vi alldeles strax ska gå in på lite närmare vad det faktiskt är för någonting. Och jag kan tycka också att det är en stor brist i hälso- och sjukvårdens kunskap om det här. För det tar sig ut på så många plan som vi kommer att prata om. Alltså i relationellt och hälso- och egen välbefinnande, meningsgörelse. Alltså det är så mycket. Plus att man går omkring med en ganska enorm smärta. Okej, så att du, Olivia, det är ditt hittepå att vi sitter här idag. Jag hakade på dig direkt. För att jag tycker verkligen att det här är super, super viktigt.
Ja.
Och det var så roligt att du direkt tackade ja till det, Linnea.
Självklart. Jag har det som grej att jag alltid tackar ja till förfrågningar som handlar om att prata om det här, just av den anledningen som du är inne på. Att vi behöver liksom, folk behöver känna till det här problemet. Och då behöver vi prata om det på alla sätt vi kan. Liksom. Både vid lunchbordet på jobbet eller i sådana här sammanhang, eller vilka sammanhang som än erbjuds, så brukar jag ha som princip att säga ja på en gång.
Ja, det är viktigt och väldigt fint. Men det är väl sådär, jag brukar säga det, att inom forskning så är det så otroligt många som brinner för sina hjärtefrågor. Så att det finns otroligt mycket kunskap där ute. Det är det vi försöker göra i föreningen också, att vara lite snabbare på bollen på frontforskning. Att det kommer ut för att folk bildar genom bland annat podden. Okej, så, och du och jag, Olivia, vi som sagt var, vi samarbetar lite grann här mellan våra mottagningar, vilket är jättebra. Fungerar jättebra.
Ja, verkligen.
Så om vi går tillbaka då lite grann och bara till din avhandling, Linnea. Och eller själva ämnet. Vad är vulvodyni för någonting?
Vulvodyni är det som man tidigare har kallat för vestibulit. Där vi har gått ifrån att använda den termen eftersom den är missvisande. Det handlar alltså om underlivssmärta, och det handlar om ospecificerad underlivssmärta, alltså underlivssmärta som kommer utan en tydlig specifik medicinsk orsak, alltså skada eller liknande. Det är smärta som oftast är lokaliserad kring slidmynningen. Och då heter det vestibulodyni, ett ännu krångligare namn. Det kan också vara lokaliserat kring klitoris eller kring hela vulva. Men vanligtvis så är det lokaliserat i slidmynningen. Det är också vanligtvis en provocerad smärta, vilket betyder att den oftast uppkommer vid tryck eller beröring. Och därigenom också oftast vid sexuell aktivitet där man ägnar sig åt penetration. Det finns också oprovocerad vulvodyni, vilket betyder då att man har smärta även utan provokation och mer liksom, generell smärta. Är det något mer du vill veta om själva vulvodynin i sig? Det är en skulle jag säga, otrevlig smärta i det att den beskrivs som brännande och stickande och huggande. Och liksom, den är väldigt intensiv. Det är inte bara lite sådär att det maler på, utan man har ofta väldigt, väldigt ont. Och man har då oftast ont vid sexuell aktivitet och specifikt penetration. Men man kan också ha ont om man försöker föra in en tampong eller om man cyklar eller om man har tajta kläder eller vissa typer av material eller sådär.
Just det.
Alltså det är absolut främst i den sexuella situationen, men det är också i andra situationer i vardagen.
Skulle man kunna koppla det till att så här, det som slarvigt i folkmun har kallats för brinnande vulva? Det, eller hur?
Absolut.
Vad tänker du, Olivia?
Ja, nej, men det börjar ju ofta med någon form av irritation i slemhinnan eller inflammatoriskt tillstånd. Och det är väl därför man kallar det för liksom, vestibulit förut. Men sen har vi gått ifrån det, för det inflammatoriska tillståndet brukar ju läka ut. Men smärtan kvarstår. Och sen är ju den ofta där, precis som Linnea sa, även i vardagen, i vardagsaktiviteter. Bara att sätta sig ner kan ju vara smärtsamt. Verkligen påminna hela tiden om hur ont det gör. Så.
Mm. Och då kan man ju inte, bara för att sätta till dig som lyssnar, att det är inte som att ha ett, även om man har bränt sig av brännsår på handen, utan som man kan sätta ett plåster på och så skyddar man det, så är det här liksom som ett öppet sår nästan, kan man säga, hela tiden. Det går inte liksom riktigt skydda sig från det. Eftersom just det du sa, Linnea, med kläder, med sätta sig, med, alltså det är en aktivitet hela tiden som där underlivet blir irriterat lätt.
Precis. Jag har en gynekolog som har beskrivit det som att slemhinnan i underlivet är väldigt lik slemhinnan inne i munnen. Det är liksom en slemhinna som inte har det yttre hudlagret. Så man skulle kunna likna det vid att ha ett sår inne i munnen. Otroligt känslig slemhinna, och det är också ett område som man hela tiden, eftersom det är så känsligt, är medveten om. Man känner det hela tiden. Det är inte som att ta ett sår på armen eller sådär, utan det är något helt annat.
Nej, men precis. Väldigt bra beskrivet. Det kan nog de flesta sätta sig in i. Att bli intresserad av det här området, varför vulvodyni för er båda två?
För mig var det nog den här, jag kan nog kalla det för chocken ändå, att få reda på det här problemet som så många kvinnor drabbas av någon gång i sitt liv. Man brukar säga att ungefär 15% av alla kvinnor kommer drabbas någon gång under sitt liv. Och att få reda på att det fanns ett sånt problem som jag aldrig någonsin hade hört talas om innan gjorde mig ganska chockad faktiskt. Jag tyckte det var häpnadsväckande att så pass många kvinnor då gick runt med det här problemet och mådde så här dåligt. Och det var ingenting som jag ens kände till trots att jag var kvinna. Jag tänkte om jag hade varit man hade det kanske varit lite mer förståeligt. Men det var det som fick mig att intressera mig för området och vilja liksom, försöka förstå det bättre.
Fint.
Ja, det är verkligen ett engagemang för kvinnosjukvård. Den verkligen underfinansierade, nedprioriterade kvinnosjukvården. Där det finns så stora behov och där jag tänker just specifikt kvinnors smärta men också kvinnors sexualitet. Rent historiskt men också idag verkligen har trivialiserats. Så.
Så ni nämnde lite grann om hur prevalensen för vulvodyni är, men hur är den? Om vi ska prata lite om det, hur stor prevalens vet vi att det är idag?
Mm. Och det är lite svårt att bena i. Man behöver vara ganska, vad ska man säga, dra med ganska stora penseldrag. För forskningen är lite kluven i den frågan, för att man har inte, det är ett så pass ungt forskningsområde att man inte är riktigt överens om vad vi ska kalla det till att börja med. Vad det är för olika diagnoser, olika diagnossystem använder sig av, olika kategoriseringar, och forskningen är liksom varierad i hur man definierar problemet, och det gör att man kategoriserar antingen alldeles för många eller alldeles för få. Så det är lite oklart helt enkelt, men någon slags liksom fingervisning är runt 15%, och då pratar vi om livstidsprevalens att man drabbas. Men det verkar också som att det är vanligare hos unga kvinnor. Om man tittar på prevalensen runt liksom mellan 18 och 25 upp till 30, så visar det sig att det kan vara så pass vanligt som upp till 20%. Och i studier som vi har gjort, där vi har då samlat in data på universitetsstudenter, alltså haft deltagare upp till 35 år, så har vi fått prevalens på också runt mellan 25-30%. Så det beror lite på vilka grupper man tittar på och på vilket sätt man tittar. Men jag brukar säga 15% ungefär.
Mm, okej. Okay. Så finns det några kända förestående orsaker som du har sett i din forskning, som du, Olivia, ser här på din mottagning, som man liksom kan tänka sig är triggers för att utveckla vulvodyni?
Det finns ju inget sådär helt och hållet fastställt som visar liksom om X så Y, utan det är snarare så att man har gjort en hel del studier som tittar på riskfaktorer för att utveckla vulvodyni. Däribland har man hittat ganska många, bland annat att ha varit med om något traumatiskt under sin uppväxt, och det behöver inte vara något sexuellt, utan det kan även vara annan typ av trauma. Det är också, man brukar kalla det för dysfunktioner i bäckenbottenmuskulaturen. Det är upprepade svampinfektioner, det är upprepade UVI-infektioner, alltså urinvägsinfektioner. Det råder inte helt konsensus, men vissa menar att kombinerade p-piller kan vara en riskfaktor. Ett långvarigt användande av det. Så det finns en hel del sådana där saker som man tänker, okej, på gruppnivå så ser vi att det här skulle kunna utgöra en riskfaktor. Man har också sett studier som visar biomarkörer i form av att man har upptäckt att man har fler nervändar i slemhinna i vulva. Och det kan ju vara ett sånt där medicinskt fynd som är lite mer, som kanske handlar lite mer då om någon slags orsaksförklaring.
Mm, intressant. Vad tänker du, Olivia?
Det är ju verkligen de faktorer som Linnea nämnde. Och där med svampinfektioner är något som jag tycker också i mitt kliniska arbete att jag hör talas om. Allra mest så den kopplingen i att ha drabbats av svampinfektion och sedan när den har läkt ut, för det brukar ju leda till smärta, men när den har läkt ut då att smärtan kvarstår. Men också just faktiskt p-pilleranvändning, att det är ju också så att p-piller, i och med att det ofta skapar torrare slemhinnor, mer sköra slemhinnor och svårare att uppnå lubrikation, då det gör ju också att ett känsligt område blir ännu känsligare så. Och då är det också lättare att drabbas av svampinfektion. Så ja, det finns ju mycket intressant forskning verkligen på området. Även det du nämnde, Linnea, just med att ha varit med om traumatiska upplevelser, men också ett otrygg anknytning. Har man också kunnat se att bland kvinnor som lider av vulvodyni är det ju fler som har ett otryggt anknytningsmönster så än i kontrollgrupp utan vulvodyni. Och där tänker jag att det vi vet från annan forskning som inte studerat just vulvodyni är ju att ett otryggt anknytningsmönster från barndomen ofta korrelerar med liksom långvarig stress och stressreaktioner, inflammatoriska processer i kroppen. Och kan ge lägre smärttröskel. Och det här följer ju upp också i vuxen. Följer med upp i vuxen ålder. Och där kanske det skulle kunna vara att man har då lättare att drabbas av kronisk smärta. Men det är ju spekulationer också. Så.
Mm. Men ett utforskande.
Mm.
Och jag kan tycka också att det är jätteintressant det ni säger utifrån ACE-studien. Känner ni till den? Du känner till den?
Nej.
Adverse Childhood Experience. Det är en jättestor gammal studie. Det började 95 i Kalifornien. Men den används fortfarande. Man kan, som i så här, psykoterapeutisk klinisk liksom, mottagning som vi kan sitta på, så kan man använda det som ACE-score. Att man tittar just på hur många svåra barndomstrauman har man med sig. Och med den här ACE-studien så visar man ju på en direkt koppling till både psykisk och fysisk patologi i senare livet. I alla möjliga sammanhang. Och det är ju precis det ni båda säger. Att har man varit med om någonting traumatiskt så sätter det sig i kroppen. Apropå det här med kopplingen mellan psykisk och soma.
Nej.
Idag har det ju kommit så jätteintressant forskning. Eller den här Porges polyvagala teorin. Också en sån här teori om hur man går in i och lugna nervsystemet. Det är ju trauma, vi som jobbar med trauma som är väldigt intresserade av det. Den är ju diskuterad, men den kommer allt mer. Den är ju också det här med kopplingen mellan psyk och soma. Stress och vad som händer rent de facto i kroppen. Därför att kroppen har ju liksom en respons på det.
Mm.
Och med otrygga anknytningsmönster och så här. Så det är otroligt intressant.
Mm.
Det här som
jag tänker att det är, ja, förlåt att jag bryter. Jag tänker bara att det är viktigt också att tillägga att det inte heller är så att alla med vulvodyni har ett trauma med sig. För jag tänker att det också historiskt sett har varit lite av en förklaringsmodell som jag också tänker har kunnat upplevas som förminskande för de som lider av vulvodyni. Att man på något sätt har antagit att du måste ha varit med om någonting förskräckligt för att ha hamnat här. Medan många kanske har känt sig, jag har ingen aning om varför det här har drabbat mig. Så jag tänker bara att det är viktigt att säga att det är också på gruppnivå så att absolut incidensen av trauma är högre i gruppen med vulvodyni, men att det absolut inte är liksom ett 100-procentigt samband.
Nej, men det är jättebra att du är tydlig med det. Ja. Att vi både kan zooma in och zooma ut, för det är ju det här, den individuella och så på gruppnivå som du så tydligt säger också. För att det du också sa och det du med Olivia nämnde nu, det är ju det här med till exempel då vi bara tar en svampinfektion. Jo, men alltså miljön i slidan ändrar sig till exempel när vi går in i puberteten. Och då kan det plötsligt bli att man till exempel får en obalans och det utvecklas i svamp och man inte har några traumatiska, utan det är rent biologiskt liksom. Så att det är bra att du sätter fokus på det. Men det kan också vara det, och det är ju det som är så intressant med det här med, som vi tycker inom föreningen, att vi vill driva det här integrativa, därför att integrativ medicin är väldigt duktiga på, är det lite krångliga och kroniska kan man säga. Nu måste man inte säga att det här är kroniskt, men det kan bli kroniskt. Det som ni säger, men att det krångliga där man inte, vi är så duktiga i Sverige på det högspecialiserade, intensivvård, akutvård och så, det är vi jätteduktiga på, men just det här lite mer krångliga som det kan vara, ja men det kan vara olika helt enkelt, men ge samma symptom. Det är ju det som ni pratar om i väldigt hög grad, att här behöver man, här kan man inte hålla sina, alltså det här behöver man verkligen kill your darlings för att ta reda på vad det handlar om egentligen.
Absolut.
Mm,
och en intressant sak i relation till det där med svampinfektion som också kan vara bra att känna till om man lyssnar på det här och själv lider av vulvodyni, är att det man tänker med kopplingen mellan svampinfektion och vulvodyni kanske inte är själva liksom infektionen i sig, utan att man ofta om man har upprepade svampinfektioner också har ett mönster av att behandla svampinfektionen med receptfritt läkemedel. Så fort man får en liten känning eller irritation eller sådär, man känner liksom, ja men det här vet jag vad det är, nu är det svamp på väg igen, då går man och så köper man medicin utan att gå vägen genom läkaren och faktiskt göra en odling och faktiskt konstatera att nu är det svamp här. Det finns ett sådant mönster, och också ett mönster att förskriva medicin ganska frikostigt vid just upprepad svampinfektion. Och då tänker man att det just kanske den här ganska tuffa medicineringen som blir tuff för slemhinnan. Och som kan vara det som är liksom mekanismen i att det här sambandet finns.
Mm, just det. Mm. Mm.
Jo, för otryggt anknytningsmönster kan ju också påverka interpersonella relationer. Så, och tänker jag då kan ha samband med hur man hanterar smärtan sedan också i relationer. Vilket är ju en del av utvecklingen och vidmakthållandet också av vulvodyni. Så. Men sen är det ju en annan, tycker jag, väldigt intressant aspekt av det också i hur otrygg anknytning då också skulle kunna, utifrån den stressen då, långvariga stressen, kunna orsaka en slags långvarig överaktivering i bäckenbottenmuskulatur. Utifrån vad vi vet också hur reaktiv bäckenbotten är på emotioner, vilket troligt leder till större risk också för att utveckla muskelspänningar, som ju är en viktig del av också just vidmakthållandet sen av smärtan. Smärtan leder ofta till väldigt mycket muskelspänningar så. Och det tänker jag att vi kan prata mer om så, men det är verkligen intressant just hur vår bäckenbotten så verkligen absorberar våra känslor. Och det finns ju forskning som visar på hur bäckenbotten verkligen är med i ett liksom emotionellt processande av vad som sker genom just muskelsammandragningar. Om vi upplever stress, ångest. Så. Och det sker ju på en omedveten nivå. Precis som exempelvis stress och ångest aktiverar exempelvis trapeziusmuskeln i ryggen. Och kan leda till smärta och inflammation. Och vi blir stela i nacken. Så är det likartat då att vi aktiverar också musklerna i bäckenbotten. Så det är alltså allmängiltigt egentligen. Och inte bara för patienter med vulvodyni. Men att det spelar såklart en roll i det också. Så.
Verkligen.
Därför blir det så viktigt också att adressera det allmänna målet också i en behandling för vulvodyni. Det förekommer ju mycket oro, ångest, nedstämdhet, depressioner. Men också vad jag tycker att jag har sett i kliniskt arbete, även som perfektionistiska drag som leder till mycket stress också, oro. Och även så ett behov av att arbeta på liksom, konstruktiv självhävdelse. Att stå upp för sig själv och sina behov så generellt i livet och inte bara i sexuella situationer. Då.
Just det. Och du tog upp det här med interpersonella, men det är ju också relationella direkt kopplade. Det kan bli jättesvårt just i det relationella med sin partner till exempel. Och eftersom det kanske inte syns, det är svårt att visa. Det här, jag tyckte den här doktorn som pratade om ett sår i munnen som du tog upp, att det är bra beskrivet. Därför att en partner kanske liksom inte kanske vill förstå, men har svårt att förstå.
Mm.
Det syns liksom inte så mycket utanpå, alltid. Mm. Ja, precis. Så att det psykosexuella, de psykosexuella faktorerna, Linnea.
Mm. Ja, de är många. Jag tänker Olivia nämnde ju också flera av dem nu. Det är ju så att vi vet att den här gruppen mår sämre på de flesta sätt än kvinnor utan vulvodyni. Och det är till och med studier som har fastställt att man har högre nivå av suicidtankar och sådär. Så att man mår dåligt, det är liksom, det vet vi, både genom forskningen och genom att träffa de här kvinnorna. Men sen är det ju också så att det får, som ni redan också är inne på, såklart relationella konsekvenser. Vilket blir ofta väldigt knepigt för att smärtan ofta uppstår i en relationell kontext. Så det är någonting som man behöver hantera tillsammans med den man har sex med. Och det är inte alltid så lätt. Eftersom vi generellt också är ganska dåliga på att prata om sex. Så även liksom utan vulvodyni tänker jag att det är ett område som är väldigt, vad ska man säga, det är fritt spelrum för normer och skript och antaganden som vi har att leva fritt, för att vi pratar extremt lite om sex generellt och till och med dem vi har sex med. Och om man dessutom uppe på det har underlivssmärta eller vulvodyni, så blir det väldigt, väldigt svårt. Och det finns ju också forskning som fokuserar på partnern och på partnerns beteende och bemötande, där man har sett att olika liksom delar, bara till och med på något sätt partners tendens att katastroftänka, hänger ihop med kvinnans smärtintensitet, eller partners tendens att hantera partnern väldigt liksom försiktigt och liksom överdrivet omsorgsfullt också hänger ihop med kvinnans smärtintensitet. Så vi vet också en hel del just om det här relationella mönstret. Vilket ju är jättebetydelsefullt för den här typen av smärta.
Ja, och att ha med partners då i behandling är ju väldigt givande. Verkligen. Och att arbeta med just som partner, responsen, arbeta just med kommunikationen, relationen om sex, sexuella behov, men också att arbeta med att göra sex roligt igen i relationen. Så.
Viktigt. För jag hade tänkt komma in lite grann och fråga just om din disputation, Linnea, eller disputationsstudie ska jag säga, som egentligen då är tre studier. Hur den gjordes, resultat och vilka rekommenderade behandlingsstrategier utifrån resultaten. Så, men jag tänkte, eftersom du är inne på det, Olivia, för jag vet ju att du har en... Du jobbar ju efter manualiserad metod, eller hur? Med de här kvinnorna och deras partners. Är det en direkt koppling till Linneas studie?
Ja, precis. Det är det.
Så då kanske vi börjar där, Linnea, att du får berätta. Och så hakar du på för att berätta mer, alltså, hur du faktiskt utövar det här på din praktik här.
Absolut. Min avhandling, om vi liksom zoomar ut lite grann, så handlar den ju om att försöka förstå på något sätt de psykologiska mekanismerna kring smärtan. Och där zoomade jag in på smärtrelaterat beteende i form av undvikande beteende och uthärdande beteende. Och det kommer egentligen ifrån annan typ av långvarig smärta, där man har sett att man har en tendens att utveckla olika beteendemönster som också som kanske kommer av smärtan, alltså en konsekvens av smärtan till att börja med, men som blir någonting som är med och vidmakthåller smärtan över tid. Och i underlivssmärta eller vulvodyni så ser man också det mönstret väldigt tydligt. Det är väldigt, väldigt vanligt med vad vi kallar för ett generaliserat undvikande. Man börjar liksom att undvika bara de där specifika sakerna som gör ont. Alltså i de flesta fall penetrerande sex. Men ganska snabbt så börjar man undvika även all annan form av sex. Trots att man skulle kunna ha sex som inte gjorde ont. Och man kanske inte bara undviker sex, utan man undviker så småningom även all form av intimitet med sin partner, eftersom det är flera steg down the line skulle kunna leda till sex. I vissa fall så undviker man att åka på semester med sin partner eller käka en middag med sin partner eller hitta på någonting med sin partner, eftersom det finns associationer till sex liksom hela tiden. För vissa är det till och med så att man undviker att vara i en relation, för att det ju såklart skulle kunna kopplas till smärta. Men det som är intressant i den här gruppen är ju att det också finns tydliga beteendemönster kopplade till att stå ut med smärta. Alltså att uthärda smärta snarare. Och den gruppen finns också i annan form av långvarig smärta. Men just vid den här smärtan så är det ju ett väldigt olyckligt beteendemönster. För vi vet alla att smärta och lust är varandras liksom, motsatser. Och förutsättningarna för att ha ett samlag som inte gör ont är just lust och lubrikation. Att stå ut med smärta under sex skapar en väldigt negativ spiral kring sex som ganska snabbt gör att sex blir någonting ganska hemskt på många sätt. Och i den här gruppen så vet vi då att, att en väldigt stor del faktiskt står ut med smärta. Och man tänker att det finns massa olika anledningar bakom det. Jag tänker att det är ganska enkelt att förstå. Men ett sätt att se på det är att uthärdande skulle kunna fungera som ett annat slags undvikande. Men snarare ett emotionellt undvikande. Att det man undviker är olika negativa känslor. Känslor av otillräcklighet för sin partner eller för sig själv. Eller känslan av att inte duga som kvinna eller vara en riktig kvinna. Eller rädslor för att bli lämnad eller sådär. Om man då inte står ut med smärtsamt sex. Så det har varit liksom fokus för min avhandling och de studier jag gjorde. Sen parallellt till det så har jag då tillsammans med en forskargrupp utvecklat en behandling där vi bland annat då fokuserar på de här beteendemönstren och som vi gav i grupp, alltså grupper av kvinnor som vi träffade. Och vi träffade också i tillägg till det kvinnorna tillsammans med deras partners. Så vi hade parallella fokus också då på kvinnans egna arbete men också på relationen och det som hände i den. Och jag skulle säga att kärnan i behandlingen är dels sex och lust. För att det är liksom inte tillräckligt att bara på något sätt försöka få bort smärtan utan man behöver ju såklart förstå varför man överhuvudtaget ska ha sex. Alltså det ska ju vara någonting lustfyllt och härligt och det behöver man ofta jobba med för det är oftast, man har oftast hamnat på en plats där det är det motsatta. Den andra delen skulle jag säga är avslappning och det är både liksom avslappning i hela kroppen. Men specifikt avslappning i bäckenbotten behöver man ofta jobba mycket med för det är ofta ett spänningsproblem för många, inte för alla. Och det tredje vi jobbar med är exponeringsarbete. Och det är precis enligt samma princip som vid annan typ av psykologisk problematik att vi arbetar med att möta ett obehag på ett väldigt lugnt och systematiskt och stegvis sätt. Och det handlar absolut inte om att möta smärta eller stå ut med smärta utan det råder liksom totalt förbud brukar vi säga mot att framkalla smärta under behandlingens gång. Utan det som man tränar sig i att klara av är att faktiskt klara av obehaget och att också få en erfarenhet av att obehag är någonting som försvinner om vi möter det. Det var lite sammanfattat vad den behandlingen som vi utvecklade då handlar om. Och det är också en av studierna i min avhandling fokuserar på effekterna av den.
Mm. Och det här utövar du, Olivia, på din praktik.
Mm.
Berätta.
Så jag utgår ju då från precis det Linnea beskrev. Och sedan när en patient kommer till mig då så gör jag såklart en individuell bedömning också. Så det är viktigt att verkligen lyssna på den här patientgruppen och se alla har sina unika behov och se vilka delar som också passar just den här individen. Och där är det ju jättebra sen om det finns partner, om partner följer med också och är en del av behandlingen.
Mm. Hur tycker du att ta partners till de här kvinnorna när du möter dem på din mottagning? Hur är det? Är det liksom är det lätt att prata med dem eller behöver du förklara väldigt mycket eller var kommer de ifrån liksom när de det är förstås olika naturligtvis men så där generellt sett apropå det vi började det här samtalet med att det är inte så många som känner till och jag tänker som kvinna var drabbad av det här. Det kan uppstå frustrerade situationer, man kan bli osams, det kan vara oförstående, det kan finnas partner som är fullständigt förstående. Apropå det du också sa, Linnea, att man är överdrivet omhändertagande om sin partner. Och så där, kan du se något mönster i de patienter som du har?
Mm. Jo, men faktiskt intressant tycker jag just i mitt kliniska arbete är att jag kan se hur partners ofta är väldigt stöttande och att det verkligen är ofta kvinnan som upplever ett liksom, större problem så, som är drabbad av vulvodyni än partner faktiskt gör avseende deras sexliv. Och det tycker jag är viktigt också att lyfta. Jag brukar lyfta det med mina patienter. Så att det, för där kommer ju den oron hos många i att hur kommer det här påverka min relation? Kommer det bli väldigt negativt? Och, men där tycker jag verkligen att det är övervägande. De allra flesta har, som jag träffar i alla fall, så har väldigt förstående och fina reaktioner och så verkligen stöttande. Så. Och sen är ju min bedömning verkligen att det är en väldigt viktig del av behandlingen att också just stärka unga kvinnor i deras sexualitet. För det tycker jag verkligen är ett återkommande tema som följer redan från ung ålder så generellt. Något som jag tycker att jag identifierat redan som psykolog inom BUP, då, barn- och ungdomspsykiatrin, när jag arbetade förut. Att tjejer och unga kvinnor ofta internaliserat en bild av att sex ofta inte ska handla om deras egen njutning. Och det ger såklart stora konsekvenser.
Mm, verkligen. Det där är jätteviktigt. Det finns ju också en diskurs om just våra ungdomars, hur den sexuella kulturen ser ut just nu, som jag tänker också predisponerar ganska mycket för just att utveckla problematisk relation till sex och att man gör saker kanske man inte, det kanske alltid har varit så på ett sätt, men det, jag vet att det diskuteras ganska mycket om det just nu, vilket liksom kan orsaka just de här sakerna som du nämner. Ja, okej. Okay. Så, men du, det var tre studier. Du sa att en studie var just den här behandlingsmanualen.
Mm, precis, det är den sista studien i min avhandling. De två första handlar just om det här med uthärdande beteende och undvikande beteende. Och i en av studierna så försöker vi hitta grupper som har olika beteendemönster. Det är lite spännande för inför den studien så tänkte jag kanske att man antingen undviker eller uthärdar. Men den studien visade snarare att det var så att det fanns en grupp som gjorde väldigt mycket av båda två beteendestrategier. Och intressant nog så har min kollega Elin Ekholm precis disputerat med en avhandling där en av hennes studier är en replikation av den studien där hon i ett kliniskt stickprov eller en klinisk grupp gör samma analys och hittar då samma grupp av kvinnor med vulvodyni som gör både mycket undvikande och mycket uthärdande beteende. Och den gruppen visar sig då i båda de här studierna att de mår mycket sämre än de övriga kvinnorna i studien. Både gällande liksom psykologisk hälsa, nedstämdhet och den typ av faktorer, men också gällande relationella faktorer och sexuella faktorer, om man har lägre sexuell funktion och sexuell tillfredsställelse än andra. Så det verkar som att om man har de här beteendestrategierna väldigt tydliga och gör väldigt mycket av dem så mår man också väldigt mycket sämre. Och jag tänker att den sen när jag har jobbat kliniskt med den här gruppen så tänker jag att den där strategin av att göra båda två ganska mycket också går att förstå utifrån att det är många kvinnor som också beskriver att man har ett mönster och att man försöker undvika och undvika och undvika och undvika och sen parallellt till det så upplever man att det liksom är någon slags press som arbetas upp i att nu går det tid här och vi vi möts inte i min relation intimt eller sexuellt. Och nu har det gått 3 veckor och nu har det gått 1 månad och nu har det snart gått 3 månader. Och vi har inte gjort någonting och då kanske man känner till slut att sådär, nej, men nu behöver jag liksom bara stå ut med det här en gång så slipper jag de här jobbiga känslorna för nu. Och sen så återgår man till att undvika igen. Så lite grann att det kanske är någon slags växelverkan. Men också det här som jag var inne på tidigare, att jag tänker på uthärdande också som en undvikande strategi. Att man har svårt att möta de här väldigt negativa känslorna som man ju behöver möta genom att säga nej i en sexuell situation. Om man behöver säga liksom, nej, jag behöver avbryta nu för jag har ont. Då behöver man också stå ut med ganska mycket obehag. Och det behöver man träna sig i, tänker jag. Och få erfarenhet av att göra det och att det går bra och att ens partner möter den och att den där katastrofen som man ser framför sig ska hända inte händer.
Just det, och där, det är så viktigt, ni verkligen säger så otroligt mycket viktiga saker i egna arbete bara för den enskilda människan oavsett utgångsläge. Men jag tänker också så att om man är i en sån otrygg situation så är stresspåslaget så enormt. Ja. Och då kan man också, apropå psykisk soma, gå tillbaka till bara stressaxeln, stresssystemet. Och det börjar pumpa adrenalin och kortisol. Och det är inte då vi liksom, kroppen förbereds för att ligga. Liksom. Och då är man inne i det. Och då blir det ett problem. Alltså, det förvärrar ju problemet. Och så blir man inte upphetsad helt enkelt. Och så ska man ändå tvinga... Alltså, det är verkligen vicious cycle som man måste bryta någonstans. Och då i de bästa fallen så har man kanske en partner då som är tillräckligt trygg. Så att man kan bli trygg ihop med honom. Mm. Och då bryta det här. Och då har man ju också gjort ett enormt inre psykologiskt arbete. För att på något sätt bli mer trygg med sig själv. Jag har stått upp för mig själv. Jag har sagt nej. Och jag blir emottagen och han lyssnar. Och det finns andra som är kunniga. Och sen tar jag mig också igenom det här. Man lär sig att ta sig igenom någonting som är oerhört svårt. Mm. Det är ett arbete som man inte... Och då tycker jag att man måste säga också apropå att inom traditionella hälso- och sjukvården så får vi så korta behandlingstider. Att det här är ju någonting, jag vet inte vad ni säger, men i min värld så är det här inte en quick fix.
Mm. Nej, tyvärr är det ju så att de här kvinnorna ofta har gått många, många, många år med den här smärtproblematiken. Det är liksom vanligt att ha haft det här i 10-15 år. Och om man har haft en smärtproblematik under så många år så har man så extremt många erfarenheter av att det inte har blivit bra. Och ens kropp har ju det, liksom ens kroppsminne har det. Så att ens automatiska reaktioner på ett smärtstimuli eller på att en smärta triggas går ju snabbare än vad vi hinner tänka ens. Så det är absolut en utgångspunkt i behandlingen att vi pratar om att vi behöver väldigt, väldigt många erfarenheter av att det faktiskt går bra. Så att kroppen också lär sig att saker inte är farliga.
Just det.
Ja, och därför jobbar vi väldigt mycket med väldigt mycket arbete på egen hand. Och liksom det är väldigt tungt på hemuppgifter och att göra övningar helst dagligen för att få in den här liksom mängd träningen eller mängd erfarenheter av någonting positivt istället för någonting negativt. Så längdmässigt är det svårt att säga någonting om. Den här behandlingen som vi har utvärderat, den sträcker sig nog över 3 månaders tid. Och har ju relativt goda effekter.
Goda behandlingsutfall.
Men någon quick fix finns inte att hitta, skulle jag säga, tyvärr.
Ja, precis. Och jag då som är en... fan av Embrace Your Crisis. Jag tror inte på quick fix överhuvudtaget. Nej. Utan jag tror att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket att ta tillvara på. Att låta också saker och ting ta lite tid i lugn och ro. Ta lite tid, apropå stressproblematiken i vår värld överlag. Liksom. Så att man kanske inte ens ska ha en quick fix utan faktiskt jobba med det här utforskandet istället för att ta sig igenom någonting svårt. Vår tid börjar gå mot sitt slut. Mm. Så jag vill, innan vi har lite tid kvar, men jag vill liksom passa på att fråga er nu så här. Att nu har vi gjort ett avsnitt här om det här vulvodyni som inte finns så mycket gjort på Och det finns lite granna som är, och det finns ju liksom eldsjälar som ni två som jobbar på kring det här. Men om ni skulle vilja liksom ha några minuter och bara prata till hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Vad är det som ni två som ändå är experter på det här på olika sätt tycker det är för lite information om i vårt samhälle? Vi har pratat om mycket, men någonting särskilt som vi inte har pratat om, någonting som vi behöver lyfta.
Alltså jag tänker ju att det som är det positiva med det här området är ändå att det finns många studier och erfarenheter av att det här onda cirkeln ändå är någonting som går att vända. Det är liksom en problematik där det ändå finns väldigt mycket hopp om att bli bättre. Till skillnad från annan långvarig smärtproblematik där man inte tänker att man egentligen kanske blir bättre i sin smärta, men att man får en bättre funktion och ett bättre liv, så är det faktiskt så i den här gruppen att när vi gör studier och effektutvärderar behandlingar så får vi oftast effekt på smärtan. Alltså man kan ha haft ont i 10-15 år och sen göra det här jobbet och faktiskt bli helt bra.
Mm.
Ja, och det tänker jag är någonting som vi måste lyfta och som folk måste känna till, att det går att bli bättre. Det tänker jag att vi ofta glömmer bort. Vi fokuserar bara på det här liksom, att det är svårt och tufft och att många lider av det och sådär. Men det är en viktig grej, tänker jag.
Bra, för det tänker jag också är lite grann i vår tidstand, att diagnoser är liksom någonting for life. Och så ska man lära sig förhålla till det. Och jag tänker att de här kvinnorna är väldigt duktiga på att förhålla sig och stå ut med. Och det behöver man inte, utan det finns ju hjälp att få. Och det går alltså att åtminstone bli bättre. Och kanske många gånger faktiskt bli helt bra.
Mm.
Är det det du ser i din, på din, i din kliniska verksamhet, Olivia?
Ja, just... Det tar ofta tid, så man behöver verkligen ha det tålamodet och acceptansen och jobba mycket med också acceptans i behandlingen. Något som jag ville få in också som det generellt så att jag tänker att det hade varit bra om vi la mer liksom resurser på också preventivt arbete kring det här och prata om det mer. Redan på sexualundervisningen i skolan exempelvis, som pratar om vulvodyni, men också prata om och guida tjejer och unga kvinnor till hur de kan ha sex som inte gör ont. Och snarare än att liksom normalisera att sex kan göra ont i början ibland. Och, för då internaliserar ju tjejer det att sex kan göra ont och så är det bara. Och det blir bara fel, väldigt fel.
Mm. Verkligen.
Mm. Att sexualundervisningen snarare skulle utgå från kvinnlig lust, som man ju knappt pratar om.
Mm. Mm.
Verkligen.
Det ska vara poängen med att ha sex.
Ja, exakt. Jag är inte där för dig, jag är här för mig och oss.
Ja.
Mm. Mm. Mm.
Jag tänker till sjukvårdspersonal och den typen av personer som lyssnar, så vill jag verkligen rekommendera att läsa Socialstyrelsens riktlinjer för behandling som kom 2022, som ju är otroligt positivt för det här området. Där det är liksom väldigt tydliga riktlinjer egentligen, som ju såklart inte än efterlevs eller efterföljs. Tyvärr är det ju så att vården ser väldigt olika ut över landet. Men jag tänker att där kan man börja, och där kan man liksom börja göra de saker man kan, helt enkelt. Jag tänker också att det är positivt i det här området att det fokuseras ändå mer på det. Det pratas mer om det. Det är verkligen min upplevelse från det att jag började forska 2016 till nu, så får det här området mer uppmärksamhet. Vi har fått ett forskningsanslag, jag tillsammans med min forskargrupp under ledning av Ida Flink, av Forte, där vi ska utprova multimodal behandling för vulvodyni. Så vi börjar också organisera vården på det sätt vi skulle önska, där vi kommer samarbeta med liksom psykologer, gynekologer och fysioterapeuter tillsammans. Yeah. Det är superpositivt.
Ja,
så jag ser liksom verkligen att det rör på sig.
Mm.
Och det är härligt.
Och det är ju forskning i den mest perfekta dimensionen är just när det också förankras kliniskt. Och det vi vill, och det jag tycker ändå så här, efter att ha ganska många år bakom mig inom hälso- och sjukvården, så tycker jag att när det börjar forskas, när man börjar lyfta, ja men då börjar ju den här vetenskapliga diskursen också. Och då sprider sig ganska fort. Och det är någonting som vi vill vara en del av med den här podden också. Så
yep.
Jag vill bara säga till den som lyssnar att vill man få tag på er två, så dig Linnea, som vi sa i början på samtalet, så är du klinisk forskare på Sankt Görans sjukhus. Smärtklinik i Sankt Görans sjukhus. Mm. Och du Olivia, dig kan man hitta på Olivia Psykologi, psykoterapi,
psykologi. Ja.
Olivia Psykologi finns på webbsidan, så kan man nå dig direkt där. Och framförallt för dig som patient som sitter kanske med de här frågorna, så kan man kontakta och även annan vårdpersonal som kanske vill fördjupa sig på något sätt, som har något patientfall att diskutera eller bara vill lära sig mer.
Mm. Absolut, det är bara välkommet.
Så, tack.
Jag skulle vilja säga också bara, nu höll jag på att glömma bort det, att jag har skrivit en bok om vulvodyni om man vill läsa mer också, tillsammans med Ida Flink och Nina Bomstarke som är överläkare på Danderyd.
Vad heter den?
Den heter Vulvodyni, smärta vid sex och beröring. Rakt upp och ner.
Och den går att hitta om man googlar? Så går
ja,
att
den
hitta.
Är utgiven genom Natur och Kultur, så den ska vara lätt att hitta.
Jättebra, det vill vi absolut få ut och fram. Så med det säger jag tack Linnea och tack Olivia för att ni ville komma hit och berätta om detta viktiga, viktiga ämne, vulvodyni.
Tack, tusen tack.
Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa, är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare, för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen, som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.